Här sitter jag själv. Nej, gjorde jag.
Nej, stopp nu.
Någonting hände på andra sidan luren. Jag fick en sån här bild. Tänk om jag skulle sitta och podda genom gamla såna här sladdtelefoner. Med de här stora handtagen som man hade förut.
Ja, just det. Mm, det hade varit något.
Det hade varit någonting alltså. Jules Bergman, Aron Westerberg, Ringhög. Öppna världar, avsnitt 234. Ja, här sitter vi samlade denna dag och ska prata om kultur, helt enkelt.
Ja.
Så är det, ja. Lyssnarna har ju såklart hört mig och Jesper hålla korvfabrik. Hallå där, korrigering. Det var ju såklart Douglas jag menade, inte Jesper. Jag har ingen aning om varför jag blandade ihop dem. Kanske för att jag träffade Jesper senast. Men ja, det var Douglas jag menade. Sorry. Och tagit hand om våran lilla bebbe här. Nu lät det som att du och jag har varit gifta i 27 år och har en bebbe tillsammans av något slag. Ja, men våran gemensamma lilla podcast. Ja, men eller hur? Och då är det ju så här att Jules, du har flyttat, du har firat nyår. Alltså du har, precis som alla andra, startat 2024 med storm.
Ja,
och vi har alla haft
säga.
Väldigt mycket. Internt kan vi ju titta på våra, när vi tittar på våra chattar, hur mycket tid alla har över till poddandet. Ja, det går i vågor. Men det är lite som vi brukar säga. Vi är inte som alla andra. Vi kommer och går.
Ja, precis. Podden får rätta sig efter livet ibland, tyvärr.
Ja, men det betyder inte att du inte har konsumerat en del kulturella verk.
Nej, det är, och tack vare, utan att gå in för allt för mycket på varför jag har varit borta, så tack att det finns spel och saker som håller en flytande när livet är tungt. Så att jag har verkligen konsumerat här i mina stunder för att hålla själsskeppet flytande.
Så att, ja, men det låter klokt.
Bra att det finns grejer.
Själsskeppet. Nu påminner du mig om att jag fortfarande inte har spelat det fantastiska... Wayfair. Tack. Hemskotta, vet du.
Ja,
vi satt och snackade lite om det innan här, den här förbannade backloggen och det som staplas på hög.
Ja, verkligen. Jo, den är massiv för dig. Den, jag har ju byggt på min egen här lite, men den är ändå bleknare i jämförelse med din backlog. Jag brukar alltid tänka på det när jag får lite så här ångest för att jag inte spelar något, sen tänker jag på din backlog och så känns det genast mycket bättre.
Gud, vad skönt att jag kan bidra med något. Men det är som jag också säger, jag har inte sagt ett avsnitt, men att jag har i de senaste åren verkligen fått in en sån här, jag behöver nog verkligen ta mig igenom de här grejerna stort, hela vägen igenom och verkligen begrunda dem innan jag uttalar mig om dem, och det har gjort att saker och ting verkligen dröjs, för att en gång i tiden då recenserade jag spel och pratade om spel, och då var det så här, då hann jag egentligen bara skaffa mig en uppfattning, och det är lite i konsten av att recensera ett sånt här medie, för att ingen människa i världen hinner spela igenom ett spel på 200 timmar och sen liksom göra sånt på 7 dagar, vilket är den deadline man fick som recensent mycket, utan det blev att man fick lära sig, vad är det för typ av spel, vad erbjuder moment-to-moment gameplay, man kan inte alltid uttala sig om den där episka twisten på slutet i en 200 timmars RPG liksom. Och så vidare. Men senare så har jag känt, fan, jag har ju möjligheten att jag tar det här när jag känner för det. Så att det har verkligen ökat på backloggen.
Men det är men lite så, vi har sagt att vi ska jobba i den här podden, att vi ska inte klämma på med recensioner, utan vi ska kolla på stora helheten. Så att vi vill gärna spela igenom saker och ting helt.
Det var
Baldur's Gate nu. Att krämat på där i många, många timmar. Jag börjar nästan känna mig redo att recensera det, men jag ska nog ta det ett varv till.
Det tror jag är viktigt ändå. Du har ju behandlat både Early Access-versionen på Stadia en gång i tiden och nu då Final Straw.
Yes, ja, men det kommer att bli ett mumsigt avsnitt förhoppningsvis när det är dags.
Ja, spännande. Jag ska se fram emot att höra. Extra allt, ja. Ja, nej, jag vet inte om jag har pratat med dig om det här, men det är skönt på något sätt. Jag har börjat acceptera att det finns ingen chans att jag kommer kunna spela igenom ens 1% av alla spel i världen som har släppts och kommer att släppas, som jag vet är nästan liksom som perfekt skapade för mig och min smak. Det finns inte en chans i världen att jag kommer komma åt ens 1%. Så varför ska jag fortsätta prata om en backlog på det sättet? Är det vad jag tänker? Jag spelar spelen som jag spelar. Och desto snabbare jag kan sluta stressa upp mig över om jag inte har hunnit med än, desto mer njutning får jag av den stunden jag sitter med. Liksom.
Ja, men det låter klokt, tycker jag.
För det är omöjligt annars. Mm, det är omöjligt.
Nej, det går inte. Det är precis som den här stressen jag kan få över att inte hinna läsa alla böcker som finns i världen. Det är bara inte fysiskt möjligt, så att det är bara ge upp.
Du behöver frysa tiden.
Ja,
och om verkligen. Du ska göra det så är det fortfarande inget roligt att sitta i 2000 år.
Nej.
Bara att läsa timmar om dagen.
Ett okay. litet tag skulle det vara ganska trevligt.
Undrar hur man kommer ur den stasisen, den liksom dvalan, när man säger okej, tillbaks, nu sätts tiden igång igen och alla omkring en liksom bara så här, hej, vad, oj, du har förändrats. Jag har suttit och läst tusentals böcker.
Fast i den ideala, om man hade den superkraften så skulle ju tiden, alltså så att ens åldrande, man skulle inte åldras under den här tiden. Liksom.
Nej, men det är det jag menar, att allting omkring det fryser. Du sitter och läser de här böckerna i 2000 år. 8 timmar om dagen i 2000 år. Mm. Sen sätter igång tiden igen. Du har inte åldrats, absolut. Men
du menar
informationen
att du själv har utvecklats?
Du har samlat på dig.
Just det. De bara, när har du läst alla de här böckerna?
Ja, eller ens, hur skulle man ha förändrats som person när man tar det första samtalet med personen bredvid sig efter 2000 år av stasis? Det nu kallas det. Någon borde göra en film om det. Jättespännande plott, jag lovar.
Mm-hmm.
Helt bizarr handling. Men tanken finns ju där ute.
Yes. Nej, det är den här filmen med Adam Sandler när han får en tv-kontroll och kan pausa och snabbspola.
Jo, men han missbrukar ju den.
Ja, han missbrukar ju det. Så det är en så här lärande film om att man inte ska snabbspola förbi de viktigaste, eller vardagen, för det är det som är det viktigaste. Det. Jag tror det är det som är sensmoralen i filmen.
Nej, men han var ju dum nog och pausade aldrig hela världen.
Ja, lite grann, men det var nog snabbspolningen som var roligast.
Ja, jag fattar. Undrar man hade kunnat rikta... Skitsamma, nu tänker jag på. Man kan rikta fjärrkontrollen mot typ så här kroppen, och så rewind, och så blir kroppen yngre när man...
Vänta snart, vetenskapen är snart där.
Eller hur? Men Jules, vad ska vi börja med idag? Vi har tre stycken verk vi ska ta och bryta isär, bryta ner åtminstone lite sådär och tugga om. Du har läst och du har spelat och jag har spelat.
Mm.
Och jag har faktiskt rest i tiden, men mer om det om en liten stund. Mm. Ska du börja ta tag i dagens agenda?
Jag kan börja ta tag i dagens agenda och prata om Snufkin, Melody och Moomin Valley. Så har jag det sagt så behöver jag inte komma ihåg det namnet längre. Ja, och detta är ju ett litet... Man får väl ändå klassificera det som ett spel riktat mot främst barn. Det var i alla fall så jag kände när jag spelade det. Dock supermysigt. Om man ska dra en liten snabb recap av plotten, som är väldigt enkel. Det är Snusmumriken som så vanligt i böckerna återkommer till Mumindalen för att leta reda på sin pojkvän Mumintrollet. Och när han kommer till Mumindalen så är det byggt en massa förjäkliga parker överallt. Och så vill man ju inte ha det, för naturen ska ju vara fri. Så att det är någon parkvakt som har gått rogue här och vill hängna in hela Mumindalen. Och det man ska göra i spelet det är att riva ner de här parkerna. Man ska ta upp skyltar och smyga förbi parkvakter och helt enkelt återföra Mumindalen till sin forna glans, samtidigt som man ska leta reda på sin pojkvän. Så att, ja, det är ungefär spelet i ett nötskal.
Samtidigt som man skulle leta reda på
pojkvännen, Mumintrollet.
Det
sägs inte, men det är, alla vet ju att det är så. Så, och det, för att uppfylla uppdraget, så det är mycket smyga förbi parkvakter. Det är väldigt så här enkelt setup liksom. Du gömmer dig bakom buskar och undviker så här sightlines, eller så, vad heter det på svenska, siktlinjer av de här parkvakterna. Och sen så eftersom du är Snusmumriken, så han spelar ju mycket på sin flöjt, och du får också andra instrument, och de gör olika saker. Bland annat så får du en trumma som kan flytta på berg och sanddyner, och sen så har du flöjt som du kan vad blir det, typ förtrolla olika djur så att de kan följa efter dig, och du har något annat instrument också om det är en här, vad heter det, munspel tror jag du har också, som gör lite olika saker. Ett av instrumenten gör att du kan få vissa varelser att följa med dig, och sen kan de ställa sig på varandras axlar, och sen kan du klättra upp för de här djuren så att du tar dig till nya nivåer. Så väldigt liksom enkla medel. Det är aldrig någonsin svårt det här spelet. Det är extremt enkelt. Du fattar alltid vart du ska, även om det är så här vissa ställen som du inte kan låsa upp just nu, för du har inte fått trumman eller vad det nu än är, så att du kan flytta på den här sanddynen. Så du fattar ju att du ska dit sen, och det är inte jättestor värld. Men det är ändå väldigt, alltså jag fann mig verkligen njuta av det här spelet, för det var så himla vilsamt. Det är så otroligt, dels är det konsten, bakgrunderna, vad heter det? liksom,
art designen.
Ja, tack. Det är så himla vackert. Det är ju verkligen som att hoppa in i de här böckerna som man läste som barn. Liksom, särskilt de här bilderböckerna mera. De har ju varit väldigt trogna till den stilen att teckna. Så att man vill ju ofta bara stanna och titta på omgivningarna bara för att det är så himla fint målat. Det ser ju lite ut som så här vattenfärgsteckning liksom. Och det finns, och det har de också utnyttjat i spelet, för det finns flera platser som snusmumrika kan bara kan sätta sig och vila på, och så sitter man bara och tittar på liksom himlen, eller tittar upp i trädkronorna som vajar lite lätt ovanför en, så här jättemysigt, och det vill man också göra. Jag satt i typ 5 minuter och bara stirrade på en tecknad bild av trädkronor en gång, för att det var så himla mysigt. Och så är det musik som jag inte kommer ihåg vad de heter, får ni googla sen vem som har gjort den, men Sigur Rós har sett figurera, och jag tror att de gör typ några av de större arrangemangen i början och slutet, men det är någon annan som gör större delen av musiken. Det är väldigt så här, mysig musik som passar väldigt bra till känslan, Mumin-känslan.
Oda Tillsätt.
Oda Tillsätt, tack så mycket. Ja. Som är väldigt så här, lite lätt melankolisk men mysig. Ja, så.
Och det är tillsammans med Sigur Rós, ja.
Så att det enda jag har emot spelet, även om det är för enkelt, eller för enkelt, även om det är väldigt enkelt, jag tyckte att det var ganska skönt att det är ett spel som inte kräver någonting av en. Det känns som att du kan aldrig göra fel, det kommer inte att liksom, straffa dig på något sätt. Det är bara, du bara fortsätter att tralla runt där och spelar och har dig. Så det enda jag har emot det är att det var väldigt kort, och det var ett väldigt abrupt slut också. Slutet kom liksom väldigt plötsligt, och man bara, jaha, var det allt? Liksom, jag hade ju förväntat mig minst 4 gånger så mycket tid att tralla runt i den här världen och göra saker och hitta sidouppdrag och grejer, och det var inte så mycket av det. Så att jag hade gärna velat ha mer av detta, kände jag. Det var lite som att spela en DLC till ett större spel.
Oj. Med vetskap om din tidsuppfattning kring spel.
Ja. Jo.
Vad uppskattar du att det här spelet är? Är det 2-3 timmar bara? Eller är det kanske 6-7 timmar? Jag vet inte.
5 kanske max.
Okej, men det är ändå lagom.
I sådana fall. Jag får liksom kolla på vad heter det? Nu tar jag totalt på vad spelkonsolen som jag har spelat på heter. Jag får kolla upp det, men jag skulle tippa det tog mig att det kanske 5 timmar, kanske mindre. Det känns mindre, men eftersom jag brukar, som du säger, ha en felaktig tidsuppfattning när jag spelar spel, så tar jag vad jag tror att det var, och så lägger jag på dubbla den tiden, då kommer vi nära, så då är det kanske 5 timmar. Ja,
då så. Skönt. Yeah. Vad hemska är nu om det faktiskt var 2 timmar långt. Jag tvingade dig till att ljuga.
Yes, jag kommer att hålla det emot dig för all framtid. Ja.
Ja, det här med tid. Jaha, för en fråga jag har är ju då, de här, om man ska säga att det finns ett element av ren spelmekanik i det, så är det väl ändå, är Snufkin Melody of Moomin Valley ett stealth-spel?
Jag skulle säga det, det är ganska mycket
Men du ska inte ta ihjäl de som letar
Nej,
efter
det. Absolut det inte, det går inte överhuvudtaget.
Har du testat?
Ja, nej, men du blir väldigt fort så fort du hamnar i deras liksom tittljus, i deras sökarfält, eller vad ska man kalla det,
så
vad sa du?
Har de inte ficklampor som markerar på typ?
Ja, det kanske de har, vissa av dem.
Eller som
så, kan, ja, men det, så kan det vara, jag kommer inte ihåg. Det är mycket möjligt. Men i alla fall, alltså, så fort du bara ens kommer i närheten av det, då haffar de dig. Och då får du starta om från början av den här labyrinten du ska igenom. Vilket också är väldigt snällt. Så du, eller inte från början kanske, utan bara närmaste checkpoint, vilket brukar vara väldigt nära. Så ja, att det är väldigt förlåtande på så sätt. Nej, men vad var din fråga nu igen? Tappar bort mig.
Ja, men alltså det är ett ställspel.
Ja, det, nej, men det är väldigt, som mycket det av det. Det är ju lite... Alltså,
eller är det pussel eller?
Nej, inte alls. Utan det liknar ju lite mer av de här... Nu kommer jag inte på någon titel som är så här. Men det är ju väldigt vanligt att spel har så att du har... Det här är din karta och så sen... Ja, men det är lite som Zelda. Att du ser att det här är din karta, men du behöver... Du kommer inte igenom den här... du kommer inte in på den här delen av kartan för den är blockerad. För att du förstår att du måste ha någon... Levela upp på något sätt du måste ha. Och här är det då musikinstrumenten som öppnar upp vägarna. Så det är väl lite pusslande i det, kanske. Men det är väldigt enkelt när du får de här sakerna. De typ kastas ju på dig. Så att det är aldrig så att du behöver riktigt leta upp dem, de här sakerna. De kommer väldigt naturligt. Liksom. Här, säger en karaktär, här får du min flöjt. Och så kan man flöjta på. Då springer man tillbaka till där man skulle flöjta. Så att, det är lite det också.
Ja,
så sen är det några små siduppdrag där det är någon karaktär som vill ha någonting. Och där är det väldigt det här vanliga att karaktär A ber du att hämta X. Och så gör du det. Och så är det klart. Så att, nej, men det var, jag tyckte det kändes väldigt mycket smyg. Och det var liksom fokus på det, kan man säga.
Mysigt och några parkbänkar att sitta ner och ta det lugnt på. Efter att man har knockat parkvakterna, då kan man ställa sig
för ja.
Ja, vad mysigt. Det låter ju inte helt fel. Som ett litet extra balsam på
ja, men det var verkligen omkring. Liksom. Det var verkligen den känslan man fick, att det var lite, väldigt vilsamt för själen. Det var oförargligt och mysigt. Så där som man härligt vill ha det ibland.
Eller hur? Eller hur? Ja, ska jag ta vid?
Ja. Det tycker jag att du ska göra.
Då är det ju så här, va, att tidsuppfattning, ja fasen, hur långt var det här spelet för mig egentligen? Jag har verkligen kommit in i en period då jag vet att om ett spel, om de säger att det här spelet kan ta 10 timmar, men om man är en completionist då kanske det tar 14-15. Och jag tar mig typ igenom så här kampanjen på 20 timmar då. Jag vet inte varför jag är så extremt långsam. Jag undrar om det är för att jag är så här dum i huvudet och missar väldigt uppenbara saker och lösningar på typ så här pussel. Eller att jag typ... En sak jag vet har varit blivit ett problem när jag spelar på konsolerna och sitter i soffan, det är att jag somnar. Och då vaknar jag efter ett tag och bara så här, jag stänger av konsolen. Och då, så att jag har minst så här... per spel nu för tiden på konsol åtminstone, måste jag ha minst 4-5 timmar bara sovtid. Att jag somnar med kontrollen i handen och bara nej. Nu.
Vad roligt. Alltså ja, det är så
superkul,
här,
jag lovar.
Det är en sån typ pappagrej. Ja. Alltså men det, papper i allmänhet liksom. Jag måste ha sovtid inräknat i min konsumerartid.
Ja, men det är det värsta. För att spelet jag har spelat, Lysfanga, The Time Shift Warrior, det spelade jag som tur är på datorn. Så här blev det ingen sömn. Det var det jag ville säga.
Okej. Det är lite svårare, det är klart det går, men det är lite svårare att somna i.
Ja, vi framför skrivbordet, precis. Men Lysfanga är en av två stycken barn som bor i... Fasen, ska man säga? Ska jag försöka... Jag kan ju verkligen inte den här låren utan och innan. Jag spelade det här i början på året. Det är gjort av Sand Door Studio och utgivet av Quantic Dream. De har ett initiativ där, Quantic Dream, och Jag spelade det här lite på Gamescom i fjol och spelade en halvtimme och fick direkt en rejäl feeling över så här, wow, det här, nu vet jag fan, det här spelet vill jag spela mer av. Det verkar vara svincoolt. Och det tyckte jag, och det tycker jag fortfarande. Jag kan sådär, när jag har låtit det marinera lite efter tanken, så kan jag tycka att det finns element av det som kanske behövde expanderas ytterligare på. Men jag vet också med mig att jag mot slutet kände att jag bara ville bli klar. Men man spelar alltså som inte Lysfanga, utan Ime. Hon är en Lysfanga. En stor krigare, nu läser jag lite innan till här. Och hon har alltså då fått krafter från tidens gudinna. Av att kunna använda sig mot sina motståndare för att rädda riket. Och inte minst besegra en kär gammal familjemedlem, om man säger så. Som har bytt sida. Så att basically det är ett top-down, asymmetrisk liksom, hack and slash kan man ju inte riktigt säga, men tänk Diablo-esk. Mm. Tänk Hades-esk. Och du slåss mot vågor av fiender på väldigt bestämda arenor. Det som gör Lysfanga speciellt, det är ju då att när du tar igenom de här banorna, de här olika levelsen, så låser du hela tiden upp nya platser att ta dig vidare på respektive karta. Du låser upp checkpoints som du kan fast travela emellan. Och du kan också en bit in initialt i spelet, så låser du upp checkpoints till en form av hub som ligger i en annan dimension där du kan uppgradera, köpa kosmetiska saker och sånt, alltså för in-game valutor som du samlar genom att hitta olika föremål runt om i världarna. Men det är ganska väl genomfört det här spelet. Tyvärr finns det bara på PC i talande stund. Men jag tycker att det vore kul för konsolspelare att få testa det också, för att det är ett perfekt handkontrollspel. Verkligen så. Och den stora mekaniken är ju då att du kommer in på en plats där du ska slåss. Och när du kommer in på den här platsen, då låses liksom alla väggar omkring den här arenan. Så det blir som att du tar dig fram genom en värld och plötsligt på ett ställe där, så blir det en arena istället av det. Lite som gamla Bayonetta eller Devil May Cry levels, om man föreställer sig det. Men det här då på det här formatet. När du väl börjar slåss, så tickar hela tiden en klocka ner på 22 sekunder. Och när den här klockan har tickat ner, då dör Ime. Så att du har bara 22 sekunder på dig att ta ut alla fiender.
Oj.
Ja.
Det låter inte som ett spel för mig. Jag skulle vara skitstressad.
Nej, det är det ju inte. Jag kan ju sitta här och tycka att jo, men fan vad kul om du började leda sådana här spel. men absolut.
Ja.
Men här kommer ju det hela, för du har ju blivit då, du har ju fått en gåva av tidsgudinnan, tidsguden. Och det som sker är att jag besegrar 3-4 fiender till höger. Det har gått 10 sekunder. Jag springer ännu längre in längs med leveln, säger att det består, den här leveln säger vi hypotetiskt består av 15 fiender. Jag besegrar en större fiende längst in, en bit in till höger. Och nu har jag bara 3 sekunder kvar. Och då, antingen kan jag dö. Om jag dör, då kastas jag tillbaks till början av tiden. Och alla fienderna jag precis hade ihjäl till höger, de är tillbaks och lever nu igen. Men nu ser jag, om jag står still en sekund, så ser jag att siluetten, mitt spöke, mitt tidigare jag, springer och utför precis de saker som jag tidigare gjorde.
Mm.
Och tar alltså mitt spök i mig, tar hand om de här tre parallellt, som att jag påbörjar att springa längre, jag springer förbi de här tre, springer mot den stora fienden.
Okej, okay, så det här är något du taktiskt måste utnyttja.
Exakt.
Liksom. Uh-huh. Har inte du spelat något spel som ju hade en liknande mekanik, förlåt att jag avbryter, men hade inte du ett spel för inte så länge sedan som hade någon sån här grej?
Ja, jo, men alltså det var ju i sådana fall Gamescom.
Ja, det var det där du spelade det här. Ja, okay. För jag hade för mig att du har pratat om något sånt här tidigare.
Exakt, men nu har jag spelat liksom hela spelet. Och då var det här, det var i augusti i fjol som jag testade en halvtimme.
Mm, då är jag med. Sorry, continue.
Nej, det är lugnt. Och det som är då är att tanken är ju att bra, om jag räknar med tiden att de här tre tas koll på efter, vad var det, 10 sekunder. Och sen så har jag, då har jag påbörjat ändå bearbeta ner hälsan på fienden som är lite större och starkare. Så att när jag har bearbetat ner hälsan på den och har haft kanske en 5-6 sekunder på mig för att springa förbi de första tre och så vidare, då kommer mitt gamla jag och hjälper mig. Då är vi två som slåss på den här fienden. Och sen är det så här att med kraften så kan jag manuellt starta om. Jag behöver inte vänta 22 sekunder. Utan jag kan manuellt starta om efter 10 sekunder om jag vill. Så att jag kan ju också göra så att om man snabbspolar till hur det sista elementen är, då man har typ upp mot 20 stycken lysfangas. En lysfanga är ju den här kraften. Nej, det är en remnant, jag menar, en remnant, det är olika namn här. Remnant är ju vad det kallar, nej förlåt, inte en remnant, vad fan heter det? Jag blandar ihop namnen, men den tidigare, mitt spöke kallar jag det tills vidare. Så att jag kan ju samarbeta med flera, upp till 20 spöken basically, när jag har som flest.
Mm-hmm, okay.
Och då blir det ju väldigt, väldigt spännande att så här, kör igång igen och så bara ser man sin egen Ime, så ser man alla tidigare Ime och alla springer åt varsin och håller på den här arenan och börjar plöja ut och alla tar, så blir det som en hel armé av dig, är du med?
Mm.
Och så tar man ut de sista.
Ja,
det är riktigt coolt alltså. Utmaningen kommer ju efter ett tag när man har tagit sig igenom de första svåra. Och när man har tagit sig igenom de första svåra, då varje level som du har gjort, varenda level, har ju möjlighet att spelas om för att göra någon form av tidsutmaning. Så att det räcker ju inte med att du spelar igenom en level och tar dig förbi till nästa del av banan och fortsätter liksom spelets äventyr. Utan vill du så kan du så här köra den igen och göra den på tid och få lite högre stats och grejer. Och det är där jag skulle säga att själva alltså spelets hållbarhet kommer in. För jag började spela spelet så. Jag har spelat Lysfanga i 16 timmar plus. Och det ska ta kanske 10-12 timmar att spela igenom kampanjen. Och det kan jag verkligen förstå. Det jag gjorde var att de första banorna, då var jag så här, jag ville ha så här typ 3 stjärnor och klara den här highscoren på varje arena som jag körde.
Mm.
Och det gjorde också att spelet tog mycket längre tid för mig att progressera igenom själva huvudkampanjen. På det sättet. Så att jag kan verkligen se att man kan få ut dubbla tiden om man är som jag. Sen kanske man är mycket bättre än mig också, mer fingerfärdig och blir snabbare klar med de här grejerna. Men det är ju lite, det är ett pussel och det är det jag uppskattar. För att även om man är duktig på slåss, det är ju inte så många olika attacker. Det finns många olika vapen, det finns olika typer av remnants och krafter man kan använda för att till exempel, jag startar på samma punkt hela tiden. Men en kraft kan jag använda, en magi, som gör att jag startar, nästa gång jag startar dem så startar jag mitt inne i banan. Så att då kan jag liksom ha några IMS som springer från den initiala startpunkten och börjar besegra fienden därifrån. Medan alltså jag själv startar nästa startpunkt högst upp i arenan och kan börja ta i tur med de här som är så långt borta varje gång. Att jag måste springa igenom, för att jag startar alltid på punkt A. Så om jag ska ta mig till punkt B, långt åt helskotta, då måste jag, då tar jag det sekunder att springa dit också. Så då kanske jag tar och offrar en hel tidsloop till att bara springa dit och sen liksom är jag framme efter 12 sekunder och så släpper jag ner en ny startplats och då så startar jag om och då kan jag direkt från att timen är resettad starta därifrån nästa gång till exempel. Så att det finns många element av pussel i det och jag tror att jag har inte lyckats få så liksom högsta poäng på alla arenor och jag tror att om man är sån att man gillar den här typen av fighting och pussel så hittar man definitivt en 15-20, kanske 25 timmar i det här spelet, tveklöst.
Mm.
Det enda jag kan säga, det enda jag har lite emot det var att det saknar en karta. Det hade varit otroligt tacksamt med en karta, för det finns element av att vilja gå tillbaka och utforska alla delar av de här kartorna som ändå är ganska, de är inte jättedynamiska, men det är ganska tacksamt att veta åtminstone så här, okej, men jag behöver hitta flera av de här. Vilka delar av världen har jag klarat av. Vilka har jag kollat, rensat allt och vilka har jag inte. Det finns liksom
är det typ som en öppen värld du kan utforska eller?
Man skulle kunna säga det, för att hela världen är ju liksom integrerad med varandra. Sen okay, är det olika banor.
Okej, okay, det är inte så intressant.
Alltså, ja. Man kan säga att det är olika
då
banor.
Då är det ju konstigt att de inte har en karta.
Jo, men det är väldigt, det är också så här, det är väldigt enkelt att se. Ja, det är där framme kommer den här högersvängen. För att det är väldigt, alltså det är korridorer. Och sen är det öppna arenor som liksom en stor korsning. Och där är en öppen arena.
Mm.
Och det är väldigt svårt att... Så här, det här kommer låta motsägelsefullt. Men det är väldigt svårt att gå vilse. Mm. Men om du vill gå och liksom 100% och leta igenom saker.
Mm.
Då blir det jobbigt så här. Hur fasen var det jag tog mig dit till den här platsen? Och en karta hade verkligen varit tacksamt. Det finns inga element i spelet jag känner så här... Ja, fast då tas den här tjusningen bort. Så att en karta är det stora minuset i mitt tycke på spelet. I övrigt så, ja. Jag menar, man kan inte förvänta sig mycket av en story alltid. Det här är en liten studio. Och fokuset här är ju tidsaspekten. Det finns en berättelse om familj, om att överkomma det onda. Det finns en liten twist. Det finns en kommentar kring vem är det egentligen som är ond, vem är det egentligen som är god. Men ingenting av den berättelsen lyckas levereras så att det grabbar tag i mig i alla fall.
Mm. Det är lite tråkigt att höra. Ja. Jag sitter ju och bildgooglar här medan du pratar. Jag tycker, fasen vilken cool. Jag blev jätteglad när jag såg hur Ime såg ut. Vilken jävla tuff och också tyvärr ovanlig karaktär med en mörkhyad kvinna som är, och ser ju stentuff ut. Så det är lite tråkigt.
Ja, och jag har svårt att placera vad inspirationen. Ja, men precis, om det kommer från, om det är liksom egyptiskt eller...
Ja, det känns ju, det är dit tankarna går när man ser rustningen i alla fall. Liksom.
Ja. Det är ett fiktivt land, men precis, det finns sådana element av det. Men ja, alltså... Jag ska säga så här, om man tittar på mina förväntningar av det efter att ha spelat en halvtimme. Det är precis vad jag förväntade mig av gameplay. Jag såg ju det ske när jag spelade på Gamescom. Jag förstod vad det var. Nu när jag spelat igenom hela spelet så... Ja, det är precis vad det var. Och det är kul och det är actionfyllt. Och just nu var det nog bara min tid som satte stopp för att jag skulle sätta mig och ha 100% på varenda level.
Men det låter ju... Så här, ja. Det både låter och ser väldigt likt ut Diablo. Just det, och i Diablo har jag också den där, man blir skit i historien i Diablo. Det handlar ju bara om att kötta.
Ja, nej.
Nej,
men så är det ju. Nej, men så att, och jag skulle säga att det är på gränsen till för långt. Återigen, ta det med en nypa salt, för att det var återigen jag som kände för att bli klar med det också efter ett tag. Ett bra jäkla spel, och jag tror att det kommer att förhoppningsvis få mer kärlek när och om det portas till konsol. Definitivt, för det är ett perfekt sånt här munsbitsspel som folk borde plocka upp och bara så här plöja igenom när det väl kommer, tycker jag. Intressant mekanik, jag har inte sett den göras på samma sätt förut, så det är också ett plus i kanten. Vi vill ju se nya saker, va?
Ja. Det är intressant. Jag kan också fascineras att det fortfarande går att göra nya saker. Det är lite som när man tänker på popmusik. Man tänker att kan man verkligen göra nya låtar? Har inte allt, så mycket musik som det finns i världen, har inte allt redan gjorts en gång. Men det går uppenbarligen att göra nya.
Ja, det är väl frågan. Vi kan väl diskutera det.
Du som är musiker kanske kan invända mot det, men i alla fall att det går att göra saker som låter nya.
Jo, det är klart. Du kan ju egentligen, du skulle ju kunna kasta ett par tennisbollar i en hink och sen rulla runt och sen säga att det är ett beat. Ja, det kan man göra. I slutet av dagen, om konstnären säger
att det här var Pandoras box jag inte skulle ha öppnat.
Nej, men nu jävlar. Det, så långt har jag kommit i min pretentiösa inställning till musik och konst att jag har lärt mig att acceptera att om du säger att det här är ditt uttryck, då tänker jag säga absolut. Jag respekterar det.
Du ska inte vara den snubben som började dra upp att ni har det här låter ju Bob Dylan.
Ja, eller hur? Ja, eller det kanske jag kommer göra. Om du snor någonting från en gammal soulmusiker, då jävlar kan...
Då.
Men vad fan, nej, jag håller med. Jag håller med, jag har blivit bättre och bättre på att lyssna på ny musik själv. Och det är mycket tack vare barnen, måste jag säga. Jag var ju en extrem stofil sen jag slutade vara DJ.
Jag tror att det är någonting som oundvikligen händer liksom. Både du och jag som börjar komma upp oss i åren, nu är det inte så farligt riktigt än, men liksom, nej, det känns som att min musik smak stagnerade där någonstans i 20-årsåldern och sen så är det svårt att ta till mig nytt, en sanning med modifikation, men det blir svårare och svårare liksom. Det är väldigt ofta man går tillbaka och lyssnar på gammalt skåpmat. Känner det var bättre för. Ja,
Beyoncés countryalbum
har jag inte lyssnat på. Det har jag på min att lyssna på lista.
Ja, jag har verkligen smygit in. Jag har hört några av de stora singlarna såklart, men härligt alltså. Nej, det är skönt att kunna vara lite öppen igen efter att varit så stängt. All bra musik slutar efter 94 Gunspar släpp. Ja, nej, vad fan. När har vi nästa musikavsnitt? Det är fan på tiden snart, tycker jag.
Ja, det känns som att det var år och dag sedan.
Har jag sagt det? Att jag håller ju fortfarande musik som det ultimata kulturformen.
Nej, men det känns...
Nej, men nu vet du.
Det känns verkligen som att man hade kunnat lista ut det, Aron. Så mycket alltså, som du pratar om musik.
Finns det någonting annat, Jules, som kan få dig att få gåshud, tårar eller glädjekänsla som musik? Musik behöver inte mer än ett par sekunder om det är rätt låt.
Mm.
Det finns inget annat som kan
göra så. Jag håller verkligen med, absolut. Och som kan framkalla minnen och på samma sätt. Nej, men det, musik är magi på ett sätt. Det är väldigt, när det är gjort rätt så kan det verkligen spela.
Jag börjar nästan gråta, jag tänker på några intro. Det vet jag, behöver inte ens höra musiken. Jag kan bara fantisera om hur tonerna går och så blir jag helt rörd. Ja, det är häftigt. Men vad fan, du, ett annat väldigt livfullt medium, det är ju böcker.
Ja, men precis. Nej, men alltså, böcker är ju också bra, men det är precis som du säger med att musik går väldigt fort in till själen och kan få en att... jag vet inte om... alltså, visst, skräckböcker kan ge mig gåshud, men inte riktigt... Alltså, musik har ju på något sätt att gå direkt till kärnan. Alltså, det är som... Poesi kan ju också ha den effekten, men det är något med att när det... Ja,
det är någonting med toner alltså.
Det är någonting med toner liksom. Alltså. Det är,
resonans det är som att, och vibrationer.
Ja, det är som att man pratar med flera språk samtidigt. Det är både liksom toner och vibrationer och ljud, alltså språk och ljud. Det är liksom, men jag är verkligen beredd att hålla med. Det är få saker som kan verkligen så här, stämma an i en på så många plan. Ja.
Gud, ja. Ska vi göra om oss till en musikpodd bara och gå igenom, börja ifrån 1700-talet.
Jag skulle inte ha något emot det, vet du vad? Jag köpte, vad har jag den? The 1001 Greatest Albums of All Times, eller något sånt, heter boken som jag hittade på en loppis. Tror du inte att jag har börjat gå igenom den? Den börjar på 50-talet, tror jag.
Men
börja gå igenom den och lyssna på Spotify album för album. Absolut, vi skulle kunna göra en podd och bara gå igenom den boken, du och jag, Aron. Separat alltså, podd det... och prata om de här albumen. Alltså,
jag kan bara föreställa mig. Fan, det här är farligt.
Ja, och det skulle vara väldigt mysigt. Nu ska vi inte gå snubbla iväg på den här tangenten alldeles för mycket, men
låt oss snubbla. Du som
faktiskt kan musik. Jag är ju bara så här glad amatör som tycker musik är kul att lyssna på, men jag kan ju aldrig sätta ord liksom på varför det är bra på det sätt som du kan. Nej, skitsamma. Nu känner jag att nu börjar vi snurra ut här i. Det här får vi ta efter podden.
Bra skit ändå alltså. Det är bra skit. Men apropå böcker.
Ja. Helt apropå böcker så har jag också läst en bok. Alltså, om jag är snabb när jag recenserar spel eller spelar spel, så är jag ju extremt långsam när jag läser böcker. Så jag insåg ju nu när jag tog på mig att läsa en bok för podden, att det här var ju ett misstag. Oj, jag kommer aldrig bli klar med den här. Och även om det är en ungdomsbok och är väldigt så här lättskriven, så tänkte jag att länge att oj, vad har jag gett mig in på? Dessutom så har jag haft en lång period med liksom skrivtorka själv, och då har jag också haft lästorka i samband med det, för att jag har svårt att läsa saker. Det har bara tagit emot. Men till min stora tillfredsställelse så var det här en väldigt bra bok. Jag tyckte väldigt mycket om den, så att jag har tagit mig igenom den, vilket är en så här personlig seger, känns det som. Men ja, den heter Uppvaknandet av E.P. Uggla, och den har att göra med drakar och demoner, eller den är skriven i det universumet, och den är knuten på något sätt, så jag inte riktigt har förstått, till den nya utgåvan av Drakar och demoner rollspelet. Det är också i slutet av boken så finns det en liten kampanj som man kan spela, som jag tror anknyter till det som sker i boken, eller utspelar sig i samma värld i alla fall. Så de har något med varandra att göra. Fortfarande inte helt hundra klar på det. Men i alla fall, den handlar om det. Den använder det här greppet när man delar upp boken i kapitel och fokusera på en karaktär i varje kapitel, så det är liksom
just det. Och sen möts de till slut.
Eller det krossar samman. De möts liksom halvvägs in i boken, men ja, precis. Så att det är så här ett kapitel från en karaktär, och så sen är det en kapitel från nästa karaktär, och så varvas det så där. Så att det är tre huvudkaraktärer, kan man väl säga då, och det är Tamea som är någon typ av, det är lite luddigt och det är väl meningen. Hon är uppväxt som hennes far har utbildat henne och hennes bror till riddare. Men det verkar vara något mysk, och deras mamma är död, tror jag. Och pappan har inget snällt att säga om mamman, och han verkar väldigt, väldigt strikt. Och det börjar med att han vill att tvinga henne att gifta bort sig, vilket Tamea inte vill. Så hon rymmer hemifrån och ska då ta reda på sin bror som har försvunnit, och i samband med detta så hon har en magisk tatuering med några monster på som har börjat glöda i natten liksom. Och det verkar som att det har något med det att göra, att hennes pappa är väldigt snar på att gifta bort henne, för hon är väldigt, väldigt ung. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal, men typ 13-14 eller hon är inte alls gammal. Så då rymmer hon iväg, och sen den andra karaktären är Värven, som är en alv, eller halvalv, halvork, som gör att han är utstött från sin alvklan för att han har orkblod i ådrorna, fast han i övrigt ser ut som en alv, men det är inte okej. Så att han försörjer sig genom att vad heter det? Röva på människor, vad heter det? Ja, men han är rövare i skogen helt enkelt, som anfaller folk och tar deras pengar. Och sen så har vi den tredje karaktären, heter Gisma, som är en anka. Och här var det till början lite svårt för mig, för jag har lite svårt med anamorfiska karaktärer överlag. Jag vet inte, det är något där som min, även om det är så här fantasy och anything goes, är det någonting där som tar emot för mig. Men jag gillade ändå Gisma, och jag kunde till slut köpa att hon var en anka. Och hon är en lönnmördare som ska hämnas sin klan och så. Så att, och de har lite olika agendor. Värven vill väl bara överleva, Tamea vill fly och bli en riddare och söka sin bror, och Gisma vill hämnas. Och hon vill använda, Gisma vill använda Tamea för att hämnas, för att hon är övertygad om att det är Tameas bror som har mördat hennes nära och kära. Och de möts och teamar upp och blir ett sånt här ovanligt team, kan man väl säga. Och det är det boken går ut på, att de ska leta Tameas bror, och alla har lite olika skäl till att hitta honom.
Och ingångar lite, precis. Så då blir den här, växer de tillsammans eller blir de emot varandra? Eller?
Precis, de växer ju tillsammans. Det är en ganska stor del av handlingen. Den här boken är ju uppbyggd för att ha en uppföljare. Den slutar ju liksom mitt i handlingen. Så det kommer mera av detta. Det är väldigt mycket fokus på det, liksom, att det här, de här som egentligen inte ska gå ihop, de lär sig att liksom bry sig om varandra, vilket är väldigt fint. Det är en stor del av handlingen. Liksom.
Alltså den här typen av böcker, som ofta, som min förståelse är att de också ska lägga till grund för en palett för kampanjer att spela själv.
Mm.
Upplever du att de här skrivs på ett annat sätt än en helt vanlig roman eller novell?
Jag kände inte det. Jag var lite oroad när jag gick in i det med förförståelsen att det hade med den här kampanjen att göra. Mm. Liksom. Men det känns verkligen som en gedigen bok som hade kunnat stå helt på sina egna ben utan i någon inblandning i rollspelskampanjer överhuvudtaget. Det känns verkligen som... Och man kan läsa den också, tror jag, utan att ha någon förförståelse om vad drakar och demoner är. Bara man gillar fantasy och spännande äventyr så tror jag att man gillar det här. Och man blir väldigt förtjust i, jag tycker att författaren är väldigt duktig på att få en att bry sig om de här karaktärerna. Till och med en anka kan man, som en lönnmördare kan man lära sig tycka om. Alltså det, nej, men jag tycker att det är väldigt gediget hantverk här, verkligen.
Ja, mysigt. Det är som du säger, vi pratade om precis innan, det är så mycket som man inte ens känner till. Jag känner inte till varken boken eller författaren här.
Nej, men... jag har aldrig hört talas. Jag tror att det är kanske första boken eller en av de första i alla fall. Det ska också sägas att det är Johan Egerkrans som kanske är känd för många i nerd-communityt som har illustrerat boken. Mm. Så det är väldigt, väldigt fina bilder i boken.
Cool. Ja, vad roligt. Så att det finns en tydlig cliffhanger.
Det får man ju säga. Jag är väldigt sugen på att läsa fortsättningen den här, måste jag säga.
Eller skulle jag säga, om jag frågar så här. Skulle du, om du hade en handfull spelare, dedikerade spelare, skulle du vilja ta dig i rollen en av de här karaktärerna och spela resterande del av berättelsen? Tillsammans med folk som också dedikerade sig att ta en varsin roll?
Ja, visst, absolut. Men jag skulle nog hellre vilja läsa.
Liksom
jag skulle hellre vilja läsa, så jag hoppas att det kommer mer.
Okay.
men om det är så det är tänkt, så visst, absolut. Det skulle man väl kunna tänka sig göra. Men det känns ju lite så här, synd på så, vad är det man brukar säga, dyra druvor, liksom att det inte fortsätter där, känner jag.
Jag kan tänka mig att de fortsätter den där, att det blir en till bok, definitivt.
Ja, det hoppas
men jag bara också, annars jag försöker föreställa mig, vad är en cliffhanger?
Vad jobbigt om jag måste sätta mig och spela det här för att få veta slutet. Eller, jag tycker ju om rollspel, men ja. Ja, men absolut, det kan vara en sån tanke.
För att jag tänker,
jag hade inte ens tänkt att det kunde vara så, men det låter rimligt nu när du säger det.
Det vet jag inte, det är min fråga här nu. Vad är skillnaden mellan en cliffhanger och en layup inför en kampanj?
Ja, i sådana fall så är det ju den mest ambitiösa layup jag någonsin har varit med om. Jag som ändå har spelat i ett rollspel och roll liksom DM-at lite rollspel, känner ju att oj, det här var ju extremt ambitiöst i sådana fall, för den layupen brukar vara på några 2-3 sidor liksom. Och sen får man som liksom Dungeon Master fylla i väldigt, väldigt mycket själv för att, eller jag brukar göra det för att det ska bli ännu attraktivare att spela, men det här är ju liksom hur lång är den? I 200 sidor liksom. Extremt ambitiöst i sådana fall, om det är så som är tanken.
Alltså det, ja, jag vill ju tro att det ändå är så många spelare. Att de här böckerna som ändå har, de skrivs ju för att det förmodligen förväntas från en utgivare. Fria Ligan är det ju, som jag misstänker att vi har tagit, som har skickat det här till oss. Att förlagen ändå förväntar sig att här kommer det att göra vissa siffror. Det kommer att säljas x antal exemplar av den här boken. De oftast ges ju också ut digitalt. Den här har du läst fysiskt. Sen finns ju fysiskt då på utvald återförsäljare. Men jag vill ändå tänka mig att det är så här, ja, det är klart att författare som lägger ner sin själ i det här och verkligen, nu jäklar ska ni få en layup här. Men jag tror ju att det låter mer rimligt att det faktiskt kommer en uppföljare i bokform.
Jo, det står ju till och med på baksidan säger nu att det är första delen i bokserien.
Ja.
Och den här kampanjen som är i slutet, jag kan inte se genom att titta på den nu att man ska spela karaktärerna i boken, utan det verkar nog upplagt så att man kan spela vem som helst.
I världen snarare.
Nu har jag
bara
skummat den, precis.
Ja, vad coolt! Häftigt!
Verkligen, jättekul läsning. Pepp på den.
Pepp. Galant Galacticus, vi kommer att återkomma med avsnitt här inom kort. Det är inte för långa uppehåll nu på ett tag. Det är en del embargon som ska lyftas.
inom både det ena och det andra. Och då kommer åtminstone undertecknade, sen kanske jag får med mig Jules eller någon av de andra i panelen. Alternativt så hoppar Douglas in.
Ja.
Ja, så att och Douglas ska vara med igen. Det blir ju massa gånger som vi har snackat om nu. Han har ju några
andra. Det är tur vi har Douglas.
Han är fantastisk på det sättet. Men med det sagt så är vi klara för idag. Koder för Lysfanga fick vi ju ifrån Quantic Dream. Och kod för Snufkin, Melodies of Moomin Valley, fick vi från Raw Fury, svensk utgivare av ett finskt IP utvecklat i Norge. Bara en sån sak.
Bara en sån sak, ja.
Nordic Power, vill jag säga.
Yes.
Och sådär, och musiken som ni hör tillhördes ursprungliga upphovsrättsägare. Villa Tulos plinkar på i bakgrunden. Jesper Ringhög gör omslaget även denna gången. Finns det något annat roligt vi ska tänka på?
Det är coolt att vara snäll, brukar vi väl avrunda med. Det får vi hoppas att det fortfarande är.
Men tyvärr är det ju många som tror att det inte är det.
Nej, tyvärr. Nej. Så det tål väl att sägas.
Ja, och jag kan säga, om det är någon av våra fantastiska lyssnare som är lite extra medvetna om vad som pågår online nu inom vissa delar av världen och spelcommunityn, jag tänker inte gå in för mycket på det i detalj nu. Just nu så är det extra coolt att vara snäll. Mm-hmm. Det där lät ju jättekryptiskt.
Ja.
Men det är mest för att det måste vara rätt tid och läge och lyfta dem, det är så. Gud, jag har aldrig velat vara så kryptisk. Men jag vill inte heller öppna Pandoras box nu, för vi ska runda av idag. Och så får vi se om det är någonting som vi behöver lyfta längre fram eller inte. Yes. Men så mycket kan jag säga att jag har allt. Nej, jag ska inte säga mer. Det får vara tyst
nu. Världens längsta avslut.
Gud, vad dåligt.